Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own it. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. På skakig lina från de svenska fjällen sänder jag. Hur är läget med dig, Fabian? Har du bra internet?
Jo, det är ja, fantastiskt internet såklart. För jag sitter här med min aktiebunker. Men du är ute och åker skidor för typ 10:e gången i år.
Ja, det gäller ju att komma högt upp i Skistar-appen.
Ja, jag tänker det.
Och stödköpa lite liftkort. Det känns faktiskt, Skistars vd, jag har ju lyssnat på en intervju med honom nyligen när han pratade om. Jag har ju pratat lite om dem i podden. Och den har gått väldigt bra, den aktien, sedan dess. Men de har ju pratat mycket om att bokningarna ser väldigt bra ut. Bokningsläget ser bra ut för sportlovet och sådär. Och många bokningar kommer ändå i slutet. Men jag måste ändå säga, nu har jag ju bara en datapunkt eftersom jag bara är ett fjäll. Men jag upplever att det är väldigt mycket mindre folk än vad det brukar vara. Det är inte, såklart inte folktomt, men betydligt mindre än vad det brukar vara på ett sportlov. Så det är nog ändå så att många kanske har avbokat i sista minuten och sådär.
Ja, du har i alla fall fått valuta för pengarna för din aktieägarrabatt.
Så är det verkligen. Man får ju utdelning, man får aktieägarrabatter på både skipass och skidskola för barnen och så vidare. Och så har aktien dessutom gått upp.
Fantastiskt. Vad mer kan man önska sig?
Eller hur? Men du, vi ska inte prata Skistar idag. Vi ska prata lite rapportgenomgångar. Och vi kommer ju ta lite... Ja, det blir ett gäng case. En handfull med case idag faktiskt. I både sms-tjänster, oljetjänster och mycket, mycket mer, eller hur?
Jajamensan. Vi tänkte, vi är lite sena här i rapportperioden, för vi hade ju en intervju förra veckan som tog företräde. Det är lite mer intressant än att sitta och prata rapporter. Men nu är vi ju ändå här. Vi vill gå igenom lite rapporter. Vi försöker kolla på de rapporterna så kanske inte så många andra poddar kikar på. Så det blir lite Sinch, lite Link Mobility, Bor Valaris och sen två nya case i form av PGS och Odfjell Technology som är en ny Fintwit darling.
Ja, det låter som ett grymt upplägg för dagens avsnitt. Men skakig internetlina har jag. Du hade däremot skakigt ljud. Vi var ju spelade in på fel mikrofon. Men nu är det åtgärdat, så nu har vi kristallklart ljud igen. Så nu får ni höra skillnaden mellan hi-fi och lo-fi. Det är ju många som har suttit och funderat över det egentligen. Hur stor skillnad gör det?
1, 2, 3, testar.
Precis. Oavsett, vad vi har för mikrofoner och case, så är det ingen rådgivning eller rekommendation som pågår den här podden. Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker. Du måste alltid göra din egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Som vanligt blir lite veckans tre snabba här. Jag tänkte fokusera lite på makromiljön. Det kommer ju mycket nya siffror. För några veckor sedan till exempel kom ju inflationssiffrorna i Sverige som såg hetare ut än vanligt. Det var ju lite högre inflation än tänkt. Nu ser jag också, vi har ju pratat mycket om det. Börsen har ju gått väldigt, väldigt bra det här sedan årsskiftet. Och det har ju berott mycket på att marknaden, för jag menar förra året så gick det ner väldigt mycket av den enklare att man såg att oj, inflationen kommer in väldigt högt. Vi måste börja höja räntorna. Ja, och då justeras ju priserna ner på aktiemarknaden. Inte så konstigt egentligen, det är väldigt klassisk finansteori. Men varför har det gått så bra? Jo, det vi också pratat om, för att man började justera bilden helt plötsligt och se att okej, men inflationen ser ut att börja komma ner nu. Det kanske bara är de här supply chain-problemen och de börjar lösa sig, och då kommer vi börja sänka i slutet på 2023, och därmed har börsen gått upp lite igen då. Men nu såg jag nya färska siffror från JP Morgan, tror jag var, om att nu har marknaden återigen börjat justera sin bild lite grann av vad som ska hända. Där man dels skjuter ut lite, man fördröjer lite innan räntesänkningarna kommer börja. Det vill säga att man tror att inflationen kommer hålla sig kvar lite längre än vad man trott tidigare. Istället för att det kanske är slutet på 2023, så börjar vi istället prata om att första sänkningen kanske kommer i början på 2024. Tycker jag låter rimligare. Du har ju pratat om det mycket tidigare, att historiskt så brukar inflation ta lite längre tid än vad man hoppas på att komma, liksom, och komma ner igen. Framförallt brukar den hoppa väldigt mycket upp och ner också. Dessutom ser man ju också att investerarna har justerat sin bild egentligen av vad de tror på för inflation framåt. Där man istället tror för att den ska komma ner igen till liksom 1% eller 0% tidigare. Eller förlåt, tidigare faktiskt har prognosen att man ska komma ner till 2% igen inom ett år, det vill säga enligt riktmärket då, som centralbanken har. Men nu tror man snart kanske att den ska landa kring 3% någonting, inflationen. Så att det kommer fortfarande lite högre än vad man tänkt, men ändå liksom komma ner rejält från de här nivåerna vi har idag. Såg också att man har justerat bilden. Allt fler, tittar man på nyheter och media vad de rapporterar, så har allt fler gått från att prata om en soft landing, det vill säga den här mjuklandningen som Fed ska göra. Man ska höja räntan lite grann, inflationen ska komma ner försiktigt, men det ska inte bli någon recession, utan bara mjuklandning i ekonomin. Den typen av medierapportering har i princip försvunnit och istället ersatts av en rekordartad ökning av antalet stories nu som går där man pratar om en no landing, det vill säga att det kommer bli en crashlandning då, eller ingen landning alls. Och sen ser vi även att JP Morgan pratar om att tittar man på liksom de största ekonomierna i världen, så ser man nu helt enkelt att man tror att det kommer bli högre räntor, alltså räntan kommer gå högre än vad man tidigare trott, toppen kommer vara högre än tidigare väntat, och det kommer vara mindre sänkningar efter. Vi kommer alltså inte få nu en peak i räntor och sen sänka ner igen till de här nollnivåerna i princip som vi var tidigare, utan vi kanske kommer ligga nu på en lite högre räntenivå framåt också, och det låter väl ganska rimligt. Vi såg ju också något liknande, tyckte jag, just nu när vår svenska inflation kom in sämre än väntat. Nu istället för att det kanske skulle vara 0,25% höjning till, så tror man sig på 0,5% för nästa höjning. Och ytterligare kanske 0,25 efter det. Så det är lite tuffa tider. Räntorna fortsätter ticka upp. Och apropå inflation, nominellt just nu så ser väldigt mycket bra ut när man tittar i bolagsrapporter. Många ökar sin omsättning rejält och så, men man måste verkligen komma ihåg det. Vi vet att vi och många andra har tjatat om det ett tag nu, man måste verkligen komma ihåg att titta på vinsten. Titta på sista raden, är extra viktigt i de här tiderna. Att öka sin omsättning 10% när inflationen är 10%, det betyder egentligen att du står kvar på noll kanske, om du inte också har fått ökad vinst med 10%. Vi såg det tydligt nu på siffror som kom från retailförsäljning. Där man tittar då på varor som har sålts, exklusive bränsle och alkohol. Det har stigit kraftigt, försäljningen där, under början på 2023. Och det låter ju jättebra. Men det är ju just för att liksom, försäljningen har ökat med drygt 10%. Men det är ju i takt med inflationen. Tittar man på volymen, alltså antalet varor som faktiskt säljs, så har det minskat kraftigt, runt 7-8%. Och det är ju då mer än den realistiska siffran kanske. Så jätteviktigt att ta med sig att man måste justera lite för inflationen. Fokusera istället på sista raden istället för att vad folk rapporterar för omsättningstillväxt.
Ja, nej, men jag håller verkligen, verkligen med där. Det är så lätt att man fastnar i... Kolla toplinen. Och toplinen, det spelar ingen roll egentligen när du har inflation. Jag har sett jättemånga bolag nu. Jag kollar ju mycket på offshore, det vet ni alla. Och då ser man ju flera bolag där de till exempel haft 10% inflation i OPEX. Och då helt plötsligt så... Nu är det många av de bolag som såklart växer mer än 10%. Men sitter man i sina kalkyler och räknar med att OPEX och marginaler ska ligga flat, så kommer du få helt andra utfall än vad som kanske är verkliga. eller som kanske speglar verkligheten.
Ja, men precis. Och det blir också sagt rörigt att en business, nu har inte jag kollat faktiskt på ICA och Axfood och de här deras rapporter, men den typen av bolag som normalt sett kanske växer 2-3%, de lär ju växa 10% nu. Och då helt plötsligt kan ju det, tittar man bara på rubrikerna så kan man ju tro att det var en superrapport, men i slutändan handlar det, de kanske till och med sålt mindre volym, men tjänar, sålt för mer men tjänar mindre. Förhoppningsvis i alla fall så kommer inflationen in. Och jag såg en siffra också om leverantörernas insatsvarupriser och leveranstider. Det vill säga, man har pratat dels om komponentbrist, men det har hjälpt nästan alla varor att det var svårt att få tag på saker helt enkelt. Och det har ju stört dyket nu, både priserna på insatsvaror men också leveranstiden av dem. Och det båda är ju väldigt gott för att ändå inflationen ska kunna komma ner lite grann. Men med det sagt, jag tycker vi hoppar in och börjar prata lite case istället.
Jag håller med.
Och först ut då så ska vi prata lite sms-tjänster. Vi tog ju upp Link Mobility här om veckan, men först tänkte vi nämna lite om Sinch. Och här, de har ju kommit med sin rapport den 16 februari, det var ju ganska länge sedan nu. Men vi tänkte plocka upp lite vad de har skrivit om dem i Affärsvärlden, våran sponsor. De har gjort en analys, ny analys av bolaget ju, och den rapporten.
Ja, och den rapporten kom inte ut för så länge sedan, så det är fortfarande färskt intressant att kika på. Och Sinch, som ni säkert redan vet, har flertalet segment, men i grund och botten handlar det här om att kunna nå kunder via till exempel sms eller samtal, hålla hög leveranssäkerhet.
Precis, det klassiska exemplet är att du får ett sms om att du har fått en tandläkartid.
Exakt.
Då använder de någon form av sms-tjänst för att skicka ut det här smset. Det är ju inte din tandläkare som skickar det själv.
Exakt, och liksom kontentan här i alla fall att 2022, det var inte ett positivt år för Sinch, vilket man såg på rapportdagen när aktien föll typ 20%. Och i stort sett handlar det här om avtagande tillväxt i bolaget. Bolaget gick med förlust, i och för sig en stor del på grund av nedskrivning av goodwill, men förlusten då. Kontentan egentligen är, och det stora problemet är att Sinch inte längre växer. För kikar man hastigt så ser det ut som bolaget växt 71% year on year och 41% kvartal på kvartal. Men pro forma så steg tillväxten i lokal valuta endast med 8% för hela året och sjönk med 1% för kvartalet. Och det här är kanske inte riktigt det man vill ha som tillväxtinvesterare. För det är ändå tillväxtinvesterare som köper bolag som Sinch.
Ja, och det har varit tillväxtpris på det framförallt.
Exakt.
Och proforma där, det man menar, det handlar ju om hur man beräknar förvärven, den omsättning de har bidragit med, eller hur?
Exakt, exakt.
Och justerar man för de här förvärven de har gjort och räknar in dem liksom som att de var en del av bolaget, ja, då ser inte tillväxten särskilt intressant ut. Utan tillväxten kommer ju från att man förvärvat egentligen.
Ja, och ett stort problem här är att man ser minskande tillväxt i meddelandetjänster. Och det är helt enkelt att storkunder kommer och trycker ner priserna. Och det är egentligen ett problem med sådana här typer av företag då du har en produkt som förvisso är skalbar, men du kräver extremt höga volymer för att tjäna pengar och du kanske inte har världens största moat.
Nej, för det är ju lätt att glömma. Sinch, absolut, Sinch, vi har ju pratat om dem i podden. De är ju en av de större aktörerna, de är väldigt bra, men de är ju inte den enda konkurrenten. Dels finns det ju det stora Twilio till exempel i USA, som har gått förlust länge, vilket gör att kanske tyder på att de har lägre priser och att de har mindre betalt för sina tjänster. Och sen har vi även Link Mobility också, faktiskt det här svenska, eller jag får säga, men det är väl norskt, som vi pratat om tidigare, som betyder mindre men betyder billigare.
Just nu för Sinch ligger rörelsemarginaler på cirka 10%. Bolaget handlas till en värdering är vid ebitda 14 eller P18 ungefär. Och de här är ju de är också högre leverade. Nettoskuld låg på cirka 2,7 gånger ebitda senaste kvartalet. Det som är intressant här är att trots taskig tillväxt för det här kvartalet man skulle kunna tänka sig att ja, det är ett taskigt kvartal, men det kommer återhämta sig. Men det är inte så att ledningen eller management förväntar sig god tillväxt under 2023. Snarare det motsatta. Istället satsar de på sitt sparprogram. Konsensus är att tillväxten kommer återgå, traggla sig uppåt till 10-12% kommande åren. Men även om det gör det, vilket det eventuellt inte gör, så tycker jag att det här ser rätt dyrt ut just nu. 10% tillväxt, P18... Ja.
Framförallt var det ju dyrt innan rapport. Jag menar, det är lite samtidigt därför det har sjunkit. Sjunker ner 20%, ja, då blir det ändå lite bättre. P18 kan ändå vara okej för ett bolag som växer på bra och fina marginaler. Men ja, det är väl lite sådär läskigt. Men kanske är det också, det har ju gått upp annars väldigt mycket senaste tiden. Så att någonstans kan man börja bottenfiska sådana här bolag också. Men om vi går vidare till Link Mobility då, som vi pratade om i avsnitt 263 och som du ägde aktier i då, vill jag minnas, eller vad pratade om i alla fall, att du kanske skulle äga aktier i?
Ja, det var ju mitt SMS-bolag of choice. Det var ju så jäkla utbombat. Och till skillnad mot Sinch så är det ju upp sen rapport, vilket var otroligt trevligt som aktieägare. Omsättningen steg 18%, organiskt var det 12%. Man slog estimaten med 5%, vilket var otroligt trevligt. EBIT kom in negativt, men det här var på grund av en avskrivning i goodwill på 180 miljoner norska kronor. Inga big deal egentligen. Det som var lite irriterande här var cash flows kom in lägre än vad jag hade förväntat mig. För om ni lyssnar på caset när vi drog det i podden, så handlar det mycket om att man ville få in, man ville öka cash flows, kunna pumpa ner skulderna. Och en grej man ville vänta in där var så kallad working capital release, som hade byggts upp i Q3. Och det här var på grund av tajmingen mellan receivables och payables. Det här borde snarare komma i Q1, och det betyder att man helt enkelt får mer kassa man kan pumpa ner skulden med.
Så caset är egentligen oförändrat, men det här kassaflödet kommer senare tid än vad du har hoppats på.
Exakt, en del av det fördröjs lite. Men vi ska, det har ändå liksom hänt andra saker som var rätt positiva. Trots det här så har de ändå lyckats få ner skulden lite, från 4,7 gånger net debt EBITDA till 4,6. Och det är kvartal på kvartal. Det bör fortsätta minska kommande kvartal. Men utöver det här då, och det här var otroligt positivt, vilket jag tycker är intressant, det är att man ökade sitt besparingsprogram från 78 miljoner norska kronor till 105 miljoner norska kronor i CapEx och OPEX. Det är nästan helt drivet av OPEX-besparingar. Och det här kommer såklart lyfta marginaler och bottom line. Och under Q4 hade man 13 miljoner NOK i besparingar totalt. Det här kan jämföras med de 9 miljoner NOK som man guidade för. Så man ligger före i planeringen och man är mer aggressiv för att spara mer. Det betyder mer kassaflöde.
Det är ändå 30% över guidningen, det är ändå markant.
Exakt. Och det är väl anledningen varför aktien reagerade som den gjorde på rapportdagen. Och dessutom guidar man för en EBITDA-tillväxt på 12-15%. Jag tänker väl att omsättning bör växa cirka 9-10%. Så det vi ser är liksom att på grund av att man drar ner OPEX så växer EBITDA. Och det gör ju att på året så handlas bolaget till 13-14% FCF-yield, vilket jag tycker är rätt attraktivt, 20% något år ut. Och det gör ju att jag tycker att det här caset är minst lika intressant som vi, när vi pratade om det senast. Och för att summera det här då, är att jag tycker att de här SMS-bolagen kanske inte är de mest kvalitativa bolagen. Som sagt, du har ju låg bruttomarginal för du sitter och pumpar ut SMS via teleoperatörer och liknande. Då är det alltid trevligt att kolla på billigare framför dyrare, enligt mig.
Då är det, och även Affärsvärlden hade ju ett neutralt råd, höll de ju fast vid Sinch. De tycker att man ska avvakta helt enkelt. Vill man läsa den analysen så ska man förstås skaffa Affärsvärlden. Vi sponsras ju av dem som sagt. Och som ni vet sedan tidigare, nya prenumeranter får ju 3 månader för halva priset om man prenumererar på digitala Affärsvärlden. Koden där i Marketmakers, ett ord, finns förstås en direktlänk i avsnittbeskrivningen. Så att gå in och kika på Affärsvärlden, det är en superbra tidning och de gör ju över 500 aktieanalyser varje år. Har en del unika portföljer och verktyg för privatinvesterare och ja, jag gillar faktiskt också väldigt mycket deras dagliga nyhetsbrev som kommer med aktuella nyheter och analyser. En superbra källa, så vi säger stort tack till Affärsvärlden.
Nu tycker jag att vi släpper SMS tjänster och gå vidare till oljetjänster.
Ja, precis. Om du rapporterar ju lite här om hur Link Mobility har utvecklats, kan vi fortsätta avhandla din portfölj här, eller?
Ja, det är det jag tänkte. Det blir så här enkelt avsnitt, man bara går igenom sin portfölj.
Alla har ju frågat efter det i typ 2 år. Vad äger Fabian egentligen? Du brukar alltid svara att när det här äger jag inte aktier, vad vi än pratar om. Nu äntligen ska vi föra. Nu tömmer han ut här, lägger fram kortet på bordet. Tyvärr ett år för sent. Vi hade ju velat ha det här för ett år sedan eftersom det har varit facit under 2022.
Ja, framförallt, vi har ju varit rätt dåliga på att följa upp våra case vi haft i podden. Och det är väl lite för att vi vänder mycket stenar och kanske inte själva köper det. Men så fort vi köper ett bolag så borde vi egentligen fortsätta avhandla i podden och följa upp och liknande. De gångerna vi har gjort det har det varit, många tyckte att det var otroligt tacksamt. Men i alla fall, först in är Borr. Senaste året har varit otroligt fin turnaround i det här caset. Vi pratade om det första gången i januari 2022. Sen dess är det väl upp cirka 280%. Men trots den här uppgången så tycker jag fortfarande att caset är intressant. De hade kom in med sin Q4-rapport nyligen. Resultatet kom in 4% över konsensus. Men jag tycker egentligen resultaten nu är mindre viktiga, mindre intressanta. Det som är intressant är vad man knyter för kontrakt framöver. Och det är det som är viktigt. Sitter man och kollar på resultaten nu, ja visst, då handlas bolaget till 6 gånger EV/EBITDA något år ut. Men jag tycker att det är viktigt att kolla de kontrakt som kommer rullas under 2024, vad man eventuellt kan få in för day rates då, för det kommer sätta den slutgiltiga värderingen på det här bolaget. Och lyssnar man på konfkålet för Borg, så tycker de att det finns lite osäkerhet i marknaden. Inte att det finns lite osäkerheter, utan väldigt lite osäkerhet i marknaden.
jag tolkade när jag läste dina anteckningar som att det var lite osäkerhet. Okej, okay. Det är ändå en viktig betoning att det är väldigt lite osäkerheter. Det är väldigt stor skillnad.
Men det känns som de har väldigt kontroll på läget. Man är liksom ens riggar, man är täckt för 2023. Hälften av kontrakten rullar som sagt under 2024. Senaste kontrakten för Borr knöts till en day rate på 140 000-160 000 dollar om dagen. Man förväntar sig cirka 175 000 om dagen under andra halvan 2023. Och det här förväntas öka under 2024. Och det här är rätt galet med tanke på att day rates låg på cirka 60-70 000 i snitt under 2021. Och att det här är ju en fixed cost business som har många oljeservices. Det betyder liksom att en viss nivå, resten vinst.
Ja, och bara för att, nu kanske jag låter tjatig här, men jag vet att folk tycker att knipa det här med day rates. Det är ju alltså egentligen vad man har för pris per dag, alltså vad man drar in per dag. Och som du säger, man har en fast kostnad för vad riggen kostar, och desto mer man drar in i day rate, så desto mer man kan faktiskt pumpa upp och tjäna pengar på det, desto mer blir ju vinsten då.
Exakt, exakt. Och det är det som är varför många dras till de här bolagen i en bullcykel. Intressant också är att Borr nu, tycker jag, handlas rätt lågt. Implicerad long-term day rate kring 110-115 tusen dollar mot leading edge som vi nämnde var 140-160. Så handlas egentligen till rabatt mot de leading edge day rates som man får in. Medan snarare historiskt så har man handlat till ett cirka 50% premium. Och det är för att man har en modern flotta som många företag premierar. Så jag tycker det är en intressant dynamik just nu när marknaden fortsatt är väldigt tight. Man är nära full utilization och det är helt galet hur snabbt det har gått. Och det betyder ju stort sett att alla riggar är uthyrda. Och mycket drivs här av Mellanöstern som skiftar över allt mer mot shallow water. Men även andra trakter som hakar på, som vi tidigare pratat om i podden, då shale inte längre är lika ekonomiskt som man hade trott att det skulle vara. Och enligt Borr så kommer man inte se new builds förrän man får kontrakt på 175k med 7-10 års horisont. Och vad liksom, new builds är viktigt att hålla koll på, nybyggen alltså på svenska. För när du får in nybyggen så ökar ju såklart utbudet och då dras ju priserna ner. Och det är det som brukar hända i en så här boom-bust-cykel som offshore är. Rätt lätt att förstå när man förstår den biten. Men i alla fall, man tror inte nybyggen kommer hända förrän man får in kontrakt på 175 000 day rate där kontraktet bara är 7-10 år. Medan vi inte är där än så säger Borr själva att de anser att vi inte är långt ifrån. Förstår ni hur galet cashflow man kan få från ett sånt kontrakt? Jag vill knappt tänka på det. Det är helt absurt. Men enligt bolaget själva är inte den nuvarande globala flottan i närheten av tillräckligt när det kommer till jack-up rigs för att täcka efterfrågan. Och det kommer behövas nya tillgångar i marknaden. Det kommer till slut komma nybyggen. Och det kommer finnas en väldigt intressant period där medan man håller på att bygga innan de kommer ut, då kontrakten kommer att vara helt galna. Utöver det här så kan man nämna att Borr by far har den största backloggen, förutom möjligtvis RIG eller Transocean som det heter. Men det är en amerikan, de har också ännu högre leverage än vad Borr har och en annan typ av flotta, så det är inte äpplen till äpplen. Det som är intressant här också är att Borr nu börjar prata om utdelning redan inför nästa år, vilket historiskt sett varit väldigt positivt för de här typen av bolagen eftersom de brukar re-ratas på det här. Kika till exempel Seadrill förra cykeln. Och Tor Olav som är ordförande Borren var också tidigare vd i Seadrill, så det är rimligt att man antar en liknande playbook här. Men innan det, som med många av de här lite leverade offshore-bolagen, så kommer man behöva lösa sin 2025 och 2026 maturities. Lär dock inte vara något problem i den här miljön när man ser den här sjuka bullmarknaden.
Rulla sina obligationer egentligen, eller hur? Rulla sina lån.
Ja, exakt, exakt. Och det är nog ingen risk här, man kommer behöva göra någon ny emission. Och man borde kunna få rätt bra liksom förmånliga terms, inte liksom samma ränta som man betalar nu, och ändå kunna yielda typ 20-25% i cashflows. Ja, jag tycker fortsatt att Borr ser väldigt, väldigt intressant ut, och jag tror ju att hela den här offshore-cykeln bara håller på att börja. Med det sagt tycker jag vi hoppar vidare på Valaris. För det är ett bolag vi har pratat om i podden som jag inte är lika positivt inställd till.
Nej, precis. Och det var väl caset när vi pratat om att de hade ju egentligen mycket högre belåning, va? Mycket högre leverage, och därmed skulle kunna vara det. Så att det inte är så kvalitativt bolag, men de skulle kunna generera väldigt hög avkastning förhoppningsvis. Det var väl caset, va?
I Valaris? Nej, grejen var att det faktiskt var tvärtom.
Ja, förlåt.
De hade inga skulder.
Okej, ja. Minnet är kort, ja, men bra. Jag chansade. Jag visste att det var ett mål, så jag chansade. Jag tänkte att det var 50-50 att det var rätt.
Exakt. De gick in i så här chapter 11. Alltså de konkade, fick skulderna utraderade, och sen köptes de ut. Det man märker nu är ju att management inte är så jäkla hungriga. Så vi har haft det lite av ett, men här kvartalet var inte så dåligt i sig. Det är det man hör på conference callet, och det är det att management har så sjukt negativ outlook, till skillnad mot alla andra offshorebolag som är så jäkla bullish att de bara skakar. Men jag menar, några exempel på liksom Valaris som jag pratar, för det första, de maxar inte day rates trots att det är en väldigt tight marknad. De nöjer sig med rätt mediokra day rates. Vi snackar nu att de har knutit kontrakt som kanske är hälften av leading edge kontrakt. Bara två stycken köpoptioner på riggar, färdigbyggda, cirka 120-200 miljoner dollar. Och sen lägger man till lite upgrades och mobilization fee. Men det här skulle ta just nu några år att betala av, och sen är det bara pure profits. Ännu kortare om man säger högre day rates. Men Valaris, de säger att de tror att det här är en dålig investering. De kommer nog inte, de antyder att de nog inte kommer exercisa de här opparna
och inte köpa de riggarna.
Exakt, det känns väldigt, väldigt bearish. Och sen framförallt vill de inte reaktivera så här stackade riggar, alltså riggar som man inte använder, på grund av att de anser att det är en dålig investering. Så de vill bara använda flottan som tydligen eller som är i körform just nu.
Man undrar ju lite vad de tänker, alltså vad de väntar på i sånt fall. Om de har optioner till att liksom, de kan ta högre priser egentligen, men de väljer att inte göra det. De nöjer sig med mediokra kontrakt. De har möjlighet att köpa in fler riggar, och det är en superbullish marknad. Varför gör man inte det? Och dessutom tar de inte fram de riggar de har som inte används. Alltså det är ju lite så här, vad är det de väntar på? Det kan ju inte bli bättre tider för oljemarknaden.
Jag tror problemet här är att Valaris håller, de har lite för mycket tjänstemän i sin management.
Kanske håller på att försöka ESG-klassificera, så de försöker ta bort alla oljeriggar, så kan de säga att de jobbar med ESG.
Ja, det är sant. Men grejen är att i en sån här marknad, du behöver ju ha lite bett, du behöver ju ha lite cojones. Och kikar man till exempel på Transoceans kvartal, så de är så sjukt bullish, och de liksom, de jobbar ju i liknande segment som Valaris. De säger att det är så sjukt svårt just nu att reaktivera stackade riggar. Inte för att det är en dålig investering, utan det finns inte tillräckligt med crew och workers och OEM-delar för att man ska kunna göra det här. Så de kan inte ens liksom få igång så mycket som de vill. Och det här lär ju bara driva upp rates ännu mer, samt begränsa möjligheten för de här nybyggarna, vilket är så klart väldigt bra för supply-demand-dynamiken. Men jag tror ju som svensk, jag kikar så jäkla mycket på norskarna. Jag tror nästan som svensk det är bättre att size upp i norskarna nu istället för att fäktas med amerikanerna. Alla norskar ser mycket billigare ut än amerikanerna, tycker jag. Och det leder oss in i två nya case den här podden, som jag tänkte hålla lite kortare än vad jag kanske brukar göra. För att det är så här med offshore, du behöver inte ha en jättelång genomgång om själva bolaget. Du vill ha en kort genomgång om bolaget och sen vad det handlas till och vad det troligtvis kommer att handlas till.
Kort kommentar om norskarna bara. Jag kan ju hålla med dig. Jag tror att det är väl som klassiskt där, att det techbolag i Sverige, såg vi för något år sedan, det var ju liksom billigare i Sverige än vad det är i USA. Sätter du samma bolag på amerikanska börsen eller bettingbolag, det gör samma sak. Med DraftKings så handlas det sjuka multiplar trots att de inte gör vinst. Medan vi har svenska bettingbolag som bara trycker pengar men som handlas till jättebilliga värderingar. Och det är väl lite samma så här. Det är väl bara den enkla grejen att amerikanska marknaden är mycket mer transparent. Det är ju världens största börs, så alla kollar på den liksom. Så att de norska bolagen är betydligt mindre folk som har koll på, tror jag.
Absolut.
Men ja, vi hoppar in på de här nya bolagen. Och det första här som jag har sett och skrivit är ju faktiskt någonting som jag inte alls känner igen. Det ska bli ett spännande att höra om.
Ja, det är PGS. Det är världens största pure play inom offshore seismologi. Och vad är det, kan ni tänka er? Eller säger ni till er själva? Jo, det används inom oil and gas för att mappa upp sjögolvet och förstå geologin här. Och man, det är ju så, man vill ju veta att där man ska gräva eller borra, att det ej är täckt med till exempel ett kilometer av sediment. Och för att göra det här så skickar man ut ljudvågor, det reflekteras, datan samlas in och sen skapas en visuell representation. Och det här är såklart med syfte att till exempel hitta olja och gas. Tänk lite ultraljud för ett barn till exempel. Du vill ju se hur barnet ser ut. Och du vill ju se ut hur, du vill ju fatta hur saker ser ut under marken innan du faktiskt borrar. Och det här är såklart väldigt viktigt om du ska finna och utvinna olja. Men kan också till exempel användas för vindfarmar. Som du vill smälla upp en vindfarm ute i vattnet. Då vill du förstå ytan man bygger på. Jättehög risk annars.
Nu försöker du greenwasha det här caset bara.
De har faktiskt,
jag sätter en hundring på att de inte har gjort det för ett enda vindobjekt eller vindkraftverk.
Skriver bara upp det i sin
det är helt rätt det. Nej, jag skojar.
Men i alla fall, PGS har en flotta på 8 skepp, världens största subsurface databibliotek och stor dataprocesseringsavdelning. Så det de gör här är att hyra in skeppen, gå och ta lite ultraljud på golvet och sen laddar de upp det här i sin databas. Så de har lite olika segment att dra in cash på. Det som är intressant med det här bolaget är ju såklart att utbudet av såna här, den här flottan har ju minskat drastiskt senaste årtiondet. Antalet båtar inom Seismist har ju fallit med cirka 80% under decenniet. PGS har ju cirka hälften av dessa kvar.
Och det är väl klassiskt, alltså, att man, som vi har pratat om så många gånger, att ingen har velat satsa på olja, man tror att det har varit utdöende. Ja, då är det klart att ingen vill satsa på att försöka kartlägga sjöbotten för att hitta olja.
Exakt, exakt. Och det är som man alltid...
Och då står de kvar som en av de få aktörerna som finns.
Det känns ju lite tråkigt att podd in och podd ut drar samma jäkla bakgrund till alla case. Men det är så mycket som man bara, oj, det här ser ju rätt billigt ut. Det kan vara väldigt intressant. Även om man inte är så här dödsintresserad av deras business liksom. Men som sagt, PGS är en av de aktörer som finns kvar. Väldigt bra kvartal, omsättning upp cirka 20%. Eller väldigt bra år, rättare sagt, under 2022, då omsättningen var upp cirka 20%. Man gjorde en mindre förlust, men kikar man på FCF så var ju det positivt. Man har FCF-yield på cirka 56%.
5-6.
Ja, 5-6.
Viktigt att ingen hör fel.
Ja, dessutom är de levrade. Alltså de har ju en nettoskuld på cirka 1,5 gånger EBITDA. Och man kommer eventuellt behöva omfinansiering under första halvan av 2023. Troligtvis inte ny emission. Men jag vet vad ni tänker nu. Oj, det här låter ju skittråkigt. Varför tycker du att det här är intressant? Jo, för man har en rekordstor backlog. Det är den största sedan 2014. Vad var det? Jo, senaste oljecykeln. Ligger på cirka 426 miljoner dollar just nu, vilket är upp 74% year on year och 64% quarter on quarter. Större delen av flottan är också uppbokad under Q1 och Q3 2023. Så vad händer här? Jo, man såg lows under 2022. Den här sektorn har ju liksom i stort sett bara blivit helt utblåst de senaste åren. Men nu accelererar marknaden snabbt, så med andra och de här infrastruktursbolagen så märker man ju att E&Ps har börjat spendera igen, ökat spending på cirka 20% under 2022. Där förväntas fortsätta stiga dubbelsiffrigt kommande åren. De här pengarna går ju in i allting som krävs för att börja utvinna mer olja. Och då krävs det ju såklart att man förstår vart man borrar. så kollar man ut mot 2023-2024 så handlas det här bolaget till en free cash flow yield om 30-40%. Och det verkar väldigt, väldigt billigt. Jag tycker väl att du kanske skulle kunna halvera den free cash flow yielden. Och då skulle det ändå se billigt ut. Men det skulle nog vara lite mer rimligt än vad det handlas till nu. Ja, så ser ut som ett väldigt billigt bolag. Visst har lite hävstång. Men är ju också en sjukt bullad sektor. Och ja, galet kassaflöde som handlas lite för billigt.
Vi glömde köra lite disclaimers med att köra bolagen, så vi får väl ta det på slutet vad vi äger aktier i de här bolagen. Men vi har ett bolag till vi ska ta innan vi hoppar ur, eller innan vi är klara. Och det är Odfjell Technologies, en riktig Twitter-darling som säkert också blivit lite förvirring kring, eftersom det finns ju flera bolag som heter Odfjell. Men Odfjell Technologies är ju ticker OTL.
Ja, exakt. Och det är en
avknoppning
för Odfjell Drilling. Det de egentligen sysslar med, det är uthyrning av utrustning, personal till drilling och ingenjörskonsulter.
Så istället för att köpa IT-konsulterna, för det är också en tight marknad, så köper man istället drillingkonsulterna.
Ja, exakt. Och som man hörde på till exempel Riggs Conf Call, det är så svårt att hitta workers, det är så svårt att hitta crew. Så det är faktiskt rätt bullish här, tycker jag. Men i stort sett här, det är personalen till drillingen, de drar in stålars, medan det är uthyrning av utrustning som är mest lönsamt. Man har även ett litet vindsegment, men jag tycker att sånt där skiter det.
De har ett vindkraftverk som PGS har fått köra någon seismologiundersökning för.
Exakt. Jag tycker man kan se det som en option, inte en huvuddel i caset. Det som är intressant här är att det är familjeakt till, vad är det, 60%. De har extremt lång erfarenhet, i årtionden av erfarenhet. Och de går ju all in på den här avknoppningen. De kom med en väldigt stark Q4-rapport. Omsättningen steg 40%, vinsten 150%, och man började langa utdelning. Och utdelning är ju alltid intressant i de här bolagen som vi pratar med Borr, för rent historiskt sett brukar utdelning betyda re-rating, alltså man får en högre multipel. Dessutom, man är ju leverad cirka 2 miljarder NOK till 10% ränta till 2026. Och det här är ju såklart jätteroligt för Fabian, för han gillar ju de här levererade bolagen i en bullmarknad. Men det här är egentligen inga problem, för att Odfjell, de tjänar ju bra med pengar, kommer kunna beta av den här skulden, se enterprise value rasa samt få en re-rating på grund av utdelningen. Och det som är intressant här är, till skillnad mot många andra bolag inom offshore, och det här är säkert en stor anledning, dels för att de redan tjänar pengar, de är lönsamma, men också en annan anledning varför det blev en liten fintwit darling, tror jag, är att de har lyckats generera en relativt stabil intjäning även när marknaden vänder ner, så att du har lite av en cushion där. Och det tror jag att det är många som vill, de är lite osäkra på den här branschen, och då vill man ha den här känslan och
ett stabilt case som man kan lita på. Det får ju någon form av kvalitetsstämpel.
Exakt. Men det som är mest intressant med Odfjell, det är ju värderingen.
Jag måste också säga att jag gillar faktiskt det här med, som säger, att det är ett stor del familjeägt och sådär. Någonstans är det annars, känns som att i många av de här businesserna kan det finnas mycket opportunister som man inte vet vilka det är. Som vi såg det med Valaris, att helt plötsligt ledningen kanske inte var så intressant. Businessen verkar ju vara liksom hur solklar som helst, men ledningen verkar inte ta vara på den möjlighet som finns just nu. Då gillar man ju folk med lite kött och blod bakom.
Exakt. Men så det absolut mest intressanta här är ju värderingen. Handlas just nu på EV/EBITDA 4 ungefär för 2023. Kommer ner till EV/EBITDA 3 om du kollar något år ut. Och här tycker jag kanske att det är rimligt att det här bolaget får en multipelstämpel på EV/EBITDA 6. Det tycker jag är en rimlig multipel på det här bolaget. Och bara där för året så kanske du har en 50% uppsida. Nu inser jag att Odfjell här är det enda som jag har dragit någon typ av price target på. Men
samtidigt så pratar du om PGS där också, så att de har FCF-yield på 30-40 och den borde kunna halveras, så då måste ju bolag aktien
upp. Det är sant.
Så att två dubblar det här har du i korten.
Ja, alltså,
och så lägger man på lite säkerhetsmarginal på det, och då kanske man får lite mindre.
Ja, rent allmänt så kan jag nämna att det, såklart det kommer finnas varierande risk, men det finns väldigt många potentiella dubblare eller mer i offshore-sektorn, och det är därför det är så intressant just nu.
Och det leder väl då in oss kanske lite på att dra den här ägardisclaimen också. Bor har vi ju i bolagsportföljen, så där har vi ett intresse. Vi har väl aktier privat, både du och jag också. Oddfjell Technologies har vi i bolagsportföljen. Hur ser det ut med PGS och Valaris?
Vi har Valaris också i bolagsportföljen. Jag kan säga i personliga portföljen äger jag väl allt förutom Sinch.
Precis, vi pratar ju med SMS-tjänster också, och då är det Sinch, du äger Link där också. Så att vi har ju intresse i flera av de här bolagen vi har pratat om. Oavsett dock vad vi äger, så ska ingenting i den här podcasten rådgivning. Alla åsikter var ena, 11 gäst och inte sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Vi vill rikta ett stort tack till Affärsvärlden, vår huvudsponsor. Kolla gärna in deras erbjudande i avsnittbeskrivningen.
Och kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och aktier@marketmakerspod.
Ja, det kommer ju spännande nyheter också om aktier som vi kommer lansera. Så nästa vecka kommer ni få höra mer om det. Och sist, men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.